Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Idag kommer juristen Donna Hariri hit. Hon är otrolig. Vi pratar om hennes jobb som jurist. Hur flykt påverkar en människa och en hel familj. Vi pratar också om vänskap. Välkomna till Underhuden.
Underhuden. Med Kakan Hermansson.
Donna Hariri. Vet vad du är? I know your kind, alltså. Du är ett sånt geni-ungdom.
Nej.
Du är det.
Tror man det?
Ja, nej, men snälla. Alltså jag tycker att du har den utstrålning. Du kommer hit i någon slapp hoodie. Jag vet vem du är, Donna. Jag vet.
Ja, men vi båda är lite slapp. Vadå, vi skulle ju umgås.
Jag vet.
Annars nej, men alltså, jag upp mig
man alltså, du sa till mig igår, jag har inte hunnit läsa din bok. Du bara bläddrar igenom den. Jag bara, nej, men det har jag inte hunnit göra. Men jag tänker att det är skitbra, för då får du liksom chans att förklara för mig vad den boken handlar om. Men först så ska jag fråga dig.
Fråga mig vad du vill.
Alltså verkligen. Gumman, det ska jag göra. Är du från Stockholm?
Jag är från Jönköping.
Vad händer med din dialekt då?
Alltså jag är från Piteå innan det.
Pite?
Ja, värsta Pitemålet. Alltså jag pratar Pitemål som barn.
Nej.
Jo.
Och är sen du född i Pite?
Nej, jag... Hur långt tillbaka vill du gå?
Nej, alltså vi kan gå tillbaka till hur långt
som helst. Jag är flykting. Ja. Jag kom till Piteå som flykting. Jag föddes i Iran av irakiska föräldrar. Mina föräldrar flydde till Iran från Irak. Jag föddes i Iran i ett flyktinggetto, basically. Kom till Piteå. Och sen har det fortsatt till Stockholm, liksom. Och här är jag väl äntligen klar.
Bor dina föräldrar i Stockholm också?
Jönköping.
Åh oh, nej, där kom det. Jönköping.
Ja, ibland.
Vänta, du pratar så här, du var letad. Hej, jag heter Donna, jag är intresserad av juridik.
Och jag blev så jävla retad för mig. Förstår du, barn?
Ja.
De retade mig så mycket mobbade mig för min dialekt att de fick bort den på typ 2 veckor.
När du kom till Jönköping?
Ja, på 2 veckor pratade jag så här. Då var den borta, tyvärr.
Men alltså, jag älskar ju Piteå-dialekt.
Älskar Piteå överhuvudtaget.
Men ändå chock. Alltså, många av mina persiska kompisar, inte för att du är pers, för du är arab. Kom till från Iran till typ Örnsköldsvik. Eller typ alla så här norr. Du vet, de kom direkt från Teheran till snö. Och bara fick sån jävla chock.
Samma.
Hur gammal var du när du kom?
Jag var 3. Men jag har ju växt upp med mina föräldrars chock. Det har ju fortfarande typ inte släppt.
Nej.
För grejen är så här, pappa fick min förälder fick en fråga på typ 90-talet att när vi var i Iran när jag var 2 kanske att så här, nu har England och Sverige öppnat upp för flyktingar, för irakiska flyktingar i Iran, alltså vi. Och då fick man välja vilket land man vill åka till.
Those were the days, am I right?
Förstår du? Alla bara kom hit. Och då så dividerade mina föräldrar, men pappa lyckades övertyga min mamma och bara, alltså Abba, true story. Han bara...
Alltså, I'm not surprised.
Nej. Så att han bara, men Sverige, han tänkte då att Sverige var demokratiskt, men kallt. Men de hade ju Abba. Han trodde förmodligen att de typ skulle träffa Abba på gatan och bara hej, hej. Och väntade på honom. Och då blev det Sverige av den anledningen, men så blev det också Piteå. Kylan och mörkret.
Wow. Men det måste ju vara, alltså jag tänker så här, jag tänker så mycket med så här flykt, att det är alltså så här, allas trauma som går i arv. Det har ju kommit nu typ på det senaste året forskningsresultat om att trauman alltså klart man ärver trauma, men att det sätter sig, kan sätta sig i DNA:t. Det är, och inte bara liksom krig, utan liksom vanliga random familjetrauman i liksom Trollhättan i Sverige. Men de bor i Jönköping nu.
De bor i Jönköping. Så resan har ju varit lång, fortsätter väl som den ofta gör så här, när man flyr. Man har liksom ingen riktigt slutdestination egentligen, utan man bara flyr.
Trivs de där?
Nej, det skulle inte säga att de gör. Jag tror, mina föräldrars flykt var ju inte att liksom de packade ihop sina saker och bara, nu drar vi. Utan det hände plötsligt. Över en natt så slog 5 soldater in dörren och släpade ut dem. Så att flykt är ju alltid svårt, hur den än går till såklart och hur den än börjar, men när man packar ihop sina tillhörigheter, om det så är typ en sjal eller en bok, så har man ändå liksom, är man beredd på att nu lämnar mental. Jag och nu låser jag dörren och nu går jag. Men det här hände plötsligt, så att jag skulle säga att de nog aldrig har riktigt liksom landat rätt.
Lämnade de familjemedlemmar i Iran?
I Irak, när den natten så...
Ja, det var från Irak till Iran.
Det var Irak, från Irak till Iran. Fick hela familjen att lämna. Så både min mammas familj liksom, och min pappas familj. Det här hände ju separat. Då var inte mina föräldrar gifta. Nej, utan de var klasskompisar och bodde på samma gata. Och så hände det här på natten, plötsligt. Det här var under Saddam Husseins diktatur.
Och varför blev de plockade?
Alltså på den tiden, Saddam Hussein ville bli av med framförallt liksom kurder, och min mamma var kurd. Han ville bli av med shia-muslimer, och det var min pappa. Och så ville han också bli av med liksom förmögna familjer som på något sätt utgjorde ett hot mot hans liksom makt. Makt och pengar och sådär. Och vi kommer från liksom en affärsfamilj kan man väl säga. Liksom handlat mycket med siden och tyger och sådär. Så vi var väldigt hot och ett problem på många sätt. Men det hände över en natt, och sen och då var det ju hela familjerna som fick lämna. Så pappa med syskon och mamma med föräldrar och syskon.
Men tog de familjerna, alltså de bara kastade ur dem i landet, eller var det liksom destination Iran?
Nej, men då hade man ju hört talas om andra familjer som hade flytt innan och hade väl lite koll på att Iran var vägen dit man, alltså det var den platsen man kunde gå till, för då man fick ju gå. Mamma har ju varit väldigt bra på att berätta för mig exakt vad som hur det gick till och vad som har hänt. Pappa jobbar fortfarande med att liksom överhuvudtaget kunna formulera sig. Väldigt många år senare jobbar han liksom hårt med det och sådär. Men mamma var tydlig direkt från början att berätta för mig exakt vad som hade hänt och hur och vem som avrättades och på vilket sätt och vart de är nu och vart vi är på väg och hur det blev som det blev. Så, men där fick de ju liksom den natten gå ut i pyjamas. Mamma han tar med sin sjal liksom och tänkte att det kanske blir kallt. Och sen var det bara att gå. Det var ju bara att gå. Tänk att vi typ lämnar det här huset nu och bara vandrar typ till Norge. Eller vad det kan vara. Danmark kanske. Över berg och genom vatten. Och så kom de då till grannlandet Iran. Som det då var krig med. Men Iran tog emot flyktingar. Och det var ju också en väldigt bra arbetskraft. Och där började de på, ja, men med pyjamas så att säga. Det var ju att börja på noll.
Wow, alltså det är så, det är så sjukt att liksom, ja, nu händer det ju igen. Över hela världen också.
Ja.
Men att det, hur har det, din mammas historia som hon liksom har berättat för dig, hur har det påverkat dig under din barndom?
Alltså format hela min barndom. Det finns ingenting under min uppväxt och mitt liv idag som inte kommer av det. Jag brukar ofta tänka på så här, vad har skapats av sig självt, av min samtid. Men jag kan inte hitta någonting som bara har hänt. Utan kriget är en del, flykten är en del av allting. Jag var ju också förstfödd. Jag var det första barnbarnet som föddes där. En månad efter att kriget mellan Iran och Irak hade tagit slut, det 8 år långa kriget. För mina föräldrar flydde till Iran och så träffades de där, gamla klasskompisar, på gatan.
Nej, och jag får love story.
Och mamma bara, hallå, Jamal, ropar på pappa. Och de bara, du är i Teheran, miljon invånare, hur mycket? Och så sågs de där och han bara, kom du också hit? Och hon bara, kom du också hit? Och möttes där på gatan. Och då som nu fick ju inte kvinnor ropa på män på det sättet, eller tilltala män. Men då gjorde hon det och där hittade de väl varandra.
Jamal.
Tillbaka.
Alltså hur vackert är det namnet?
Vet du vad det betyder? Det betyder skönhet. Och min pappa är en skönhet. Han är så fin.
Vad heter din mamma?
Dikra. Mm.
Nej, nu går jag hem. Tack nu, för idag.
Varför blir det så här sorgligt på morgonen?
Nej, men jag vet.
Men så hittar de varandra. Och även om mamma då var kurd och pappa var arab. Och annars så skulle det här vara så här lite förbjuden frukt, så att säga. Så,
men skapade liksom...
Så skapade
liksom flykten... En var det som ett annat liksom, var det andra regler då för
då att var de... det, ja men då var det ja. Till ja men du vet, två flyktingar som möts på en ny plats och
den
vet lika lite. Och då så gifte de sig och så föddes jag ja men 88 då, en månad efter att kriget mellan de här länderna tagit slut.
Som en sån frihetsbebis.
Första bebisen. Och då var det såklart jätte... Vilket jag förstår, inget barnrättsperspektiv i detta, säger jag då, barnrättsjuristen. Ja. Men då var det jätteviktigt för dem att berätta för mig exakt så här, vad som hade hänt. Jag skulle liksom, jag var ju historiebärn, jag var ju liksom arvet.
Och också viktigt att berätta det. Alltså det skulle vara helt sjukt för dig om de skulle bara... Vi flyttade till Iran.
Vi flög hit. Och, ja. Nej. Och... även om jag bara var tre så satte sig de historierna i DNA:t och i blodet kanske. Och
pratar ni fortfarande om det?
Alltid. Så det, ofta får ju folk frågan, så här, vänner till mig som också har föräldrar som flytt, då får de ofta frågan så här, men minns du någonting? Eller hur gammal var du? Eller så här, men du vet, det spelar ingen, man behöver inte ens ha varit född under kriget för att det ska liksom prägla. Och skapa liksom, det liv man lever på något sätt.
Men också tänker jag att man har så här många alltså släktingar som kanske flytt till andra ställen. Och absolut. Att det är så här, de historierna tar liksom aldrig slut.
Mm. Aldrig. De fortsätter på olika sätt. Och sen så, runt middagsbordet och fredagsmyset. Och allt har ju liksom handlat om vägen hit.
Men ni pratar inte persiska?
Nej. Vi pratar arabiska. Ja. Mm, och kurdiska.
Har ni, när ni kom till Piteå, när ni kom till Piteå och Sverige, har ni liksom, fanns det ett community för er då med andra araber?
Vet du, mina starkaste minnen är från Piteå och att bara vara som alla andra. Alltså, vi var en av de första familjerna som kom till Piteå, alltså som hade svart hår. Förstår. Det fanns ju mycket, många från Balkan och sådär från det kriget på 90-talet, men de var liksom ljusa och smälte in på något sätt. Jag var liksom den enda som utmärkte mig på förskolan. Det var jag, du vet. Så att, nej men du vet, det fanns inte behov av en community av andra som såg ut som en för att känna sig hemma och välkommen. Det var inte sådana tider alls, utan vi var bara en del av allting direkt och började käka pitepalt och blev bjudna på julaftnar och så här. Det var inte alls som att vi var annorlunda, utan den enda skillnaden var att vi inte kunde språket, skulle jag säga.
Och det var hela snabbt. Min...
Ja, och då blev det pitemål.
Så fint.
Också lite weird.
Ja, men det är klart, alltså, svenska
är så
weird.
Och prata. Ja.
Mamma, här är du. Nej, men det är liksom... Men, och så, hur gammal var du när du flyttade till Jönköping?
Ja, men och sen så fick mina föräldrar ett bättre jobb. Ja. Men det var ju fortfarande, tror jag, faktiskt samma jobb. Men i Jönköping, och tänkte mig själv att nu uppgraderar vi lite. Nu blir livet lite mer.
Det är direkt en nedgradering i dialekt.
Ja, och direkt det småländskan. Och för mig blev det ju ingenting. Man hör ju här hur jag blev ganska platt, så att säga.
Men vad var det för jobb de fick då?
Det var det samma jobb i princip, men på typ en lite mer schneidig fabrik, tror jag.
Men hade de liksom, kom de från så här välutbildad medelklass och så kom hit?
Alltså mitt efternamn betyder, Harir betyder siden, och så Harir i ett för att det ska bli ett efternamn. Min mamma och pappa båda kommer från så här sidenhandlarfamiljer och har rest liksom hela världen och hade liksom hus i Paris. Alltså det är verkligen så här, levde ett väldigt bra, mådde bra, var friska och glada, väldigt präglade av liksom världen. Och sen valde båda mina föräldrar läsa till ingenjörer och hade precis tagit examen en vecka innan flykten. Så jag kommer från en väldigt, skulle jag säga, hårt arbetande men också akademisk familj och släkt.
Har det varit självklart för dig att du skulle plugga?
Mm, det var självklart att bli jurist. Ja, för mig, jag bestämde mig tid för att jag skulle bli jurist.
Wow.
Ja, jag köpte min första lagbok när jag var 12.
Oh my.
Hur knäppt?
Nej, men alltså.
Men också lite weird. Kom där med min lilla lagbok.
Typ lika stor som lagboken.
Lika stor som mitt huvud.
Men alltså, vad var det i den där boken som var så spännande?
Men eftersom jag hade växt upp med de här historierna om hur förjävligt livet kan vara och började väldigt tidigt jämföra mig som barn också gör, jämföra sig mycket med andra, varför har de kläderna, till att varför bor de i de husen, till att ja, men i Jönköping hamnar vi i ett miljonprogramområde i ganska också så här ganska hårt socioekonomisk alltså utsatthet. Vi levde liksom på botten existensminimum plötsligt, och från att ha haft det lite göttigt i Piteå och bara varit som alla andra.
Från att ha haft det göttigt i Irak.
Ja, Irak också. Så hamnade vi i det här, den här fantastiskt vackra men också extremt segregerade förorten, och det var verkligen så här som på film, på andra sidan motorvägen bodde villabarnen, ja, och så var det vi. Och jag började jämföra mig väldigt mycket med dem och kom väl sakta in på det här med först då som det handlar om krig och fred, till att mer och mer handla om rättvisa, orättvisa, rättigheter, skyldigheter. Mm. Varför har jag det så här medan de har det så där? Mm. Varför är jag här medan de är där? Och sen mynnar det här sakta ut i att handla mer och mer om juridik. Så berättar någon för mig, vet inte vem det var, men att det fanns någon som heter jurist och att de liksom försvarar människor som har det svårt. Och tänkte jag, men det är ju exakt det jag vill göra. Och inhandla min första lagbok när jag var 12.
Hur liksom lät samtalet hemma med dina föräldrar om att du skulle bli jurist och liksom framtidsplaner och sådär?
Jag skulle säga så här, att alla mina samtal med mina föräldrar var nog mer av en form av en monolog under min uppväxt.
Alltså, listen.
Ja, det var nog mest jag. För att mina föräldrar har... Ja, men det har nog varit ganska trasigt. Det har liksom inte varit funnits en ork eller en tid eller en, kanske intresse av att lyssna, för att livet här liksom i Sverige var liksom bara tillfälligt och allt var liksom bagateller. Det viktiga var ju liksom Irak och att komma tillbaks någon gång. Så det var, tror jag, det som mest kretsade i mina föräldrars huvud och tog all deras uppmärksamhet och deras tankar, att så här, nu ska vi jobba jättehårt för att få ihop pengar för vi måste tillbaks liksom. Så jag tror att de lyssnade och supportade genom att vara närvarande rent fysiskt, men de var nog inte alls med i samtalen på det sättet. Så att jag tog nog tag i det här ganska mycket själv, skulle jag säga.
Hur många syskon har du?
En bror, en yngre brorsa.
Vad jobbar han med?
Han är också ingenjör.
Visst är det.
Men klassik. Yeah. Det här är ganska vanligt alltså ändå, att bland också så här många som flytt och växer upp i orten, att man blir sjukt också driftig och ska ta plats.
Alla som inte är så här svenskfödda eller blonda på Konstfack är iranier.
Ja. Alla tandläkare i iranier.
Ja. Alltså, ja. Verkligen.
Ja. Men jag skulle... och kanske är det en... Många har ju liksom en press hemifrån från sina föräldrar direkt liksom. Men det skulle inte säga att jag hade, utan jag hade nog en ganska tydlig press på mig själv. Mm. Alltså från mig själv.
Och sen vet man ju inte indirekt vad... Var liksom press att man vill göra sina föräldrar stolta och bara, de har gjort så jävla mycket.
För mig.
Ja.
Mm. Och det hör man i och för sig ganska ofta.
Har du sett Ahang Bashis skärheten?
Nej.
Oh my god, Donna.
Nej.
Du måste se den. Det är en dokumentär om hur hon är flykting från Iran. Och liksom hur hon typ så, alltså i vuxen ålder typ hanterar det. Alltså är så här, sin vuxna depression med liksom att dissekera typ flykten och familjerelationer. Alltså den är så jävla bra.
Måste jag se.
Ah, gud, den är, alltså...
Det finns ute som man kan liksom... jag ska kolla på den.
Men den är nog säkert... alltså den var helt fruktansvärd att se för mig. Så jag kan bara tänka mig för en person som har flytt också.
Mm.
Att den är nog liksom jobbig.
Ah.
Men den är sån som alla borde se. Folk fattar ju inte. Alltså, men du vet, jag tänker bara... Jag har sån jävla SD-panik.
Ah.
Bara tänk liksom på... Alla svennar som liksom väljer att inte förstå... Att välkomna hit. Alltså för mig har det alltid varit så självklart att så här, jag växte upp med jättemånga flyktingar som liksom kom från alltså hela världen.
Mm.
Och det var så helt så självklart att så här, ja, det är klart att man välkomnar. Om vi inte har krig i vårt land, klart att man välkomnar människor.
Mm.
Men att människor är så jävla dumma i huvudet.
Alltså jag, och att politiken i Sverige har blivit så... Alltså migrationspolitiken, för det är väldigt lätt att prata om partier och sådär, att vissa röstar och hur man röstar. Men alltså migrationspolitiken i Sverige, som våra partier och riksdagen har röstat igenom är ju smutsig.
Ja, det är inte, men alltså det är inte medmänskligt.
Nej, vi har verkligen gått ifrån det här Piteå som jag liksom målar upp med, där alla var, jag har aldrig känt mig så mycket lik alla andra som jag gjorde där under den, under de åren, där du vet, så här, huvudregeln är att alla ska få permanenta upp, och så ska du ska få ett permanent upp,
ja,
och så,
men
så här, om du har tagit
Olof
en
hela vägen Sosse,
ja, nu är det huvud, liksom, nu har vi gått från det till att så här, men det man får, det är ett tillfälligt uppehållstillstånd som förlängs hela tiden, samtidigt ska människor komma in i samhället och inkludera, liksom integreras och börja jobba. Hur tror
också,
ni att folk vill jobba när de inte vet hur länge de får vara kvar, förstår du?
Ja, men också hur, också så här att man får bara vara invandrare om man är en, typ som en, alltså svenska mått med en god invandrare. Mm. Typ du har integrerat dig bra i samhället. Om man inte har någon liksom förutsättning för att integreras, då är man liksom en dålig invandrare.
Nej, alltså det är... och jag, ska jag vara helt ärlig, så känner jag... Jag har nog känt det typ sista så halvåret nu, att jag är så jävla less på det. Alltså du vet, så här, i alla år har man ändå försökt och pratat och försökt resonera och försökt liksom förändra människor och också visat, alltså försökt visa på den här goda invandrade personen så. Men alltså jag är så less på det nu. Mm. Jag känner så här, vill du inte ha mig och vara med mig, så behöver du inte.
Nej. Ingenting.
Ingenting, alltså så här, och jag har det, jag så här, lite, jag är nöjd med mig själv och jag har mina, vilket skapar de här klyftorna som man vill liksom jobba emot, och vilket skapar att folk drar sig från majoriteten, kanske håller sig till sina och så där. Mm. Men man kommer till en punkt där man liksom inte orkar lägga kraft på det längre.
Men du, fan, du lägger ju verkligen kraft.
Mm.
För du är jurist.
Ja.
När blir man advokat? Det kanske man inte, det är om man ska sitta i något jävla rum.
Ja, och sen ska
rum,
man jobba ett visst antal och ska med lite tester och sådär.
Ja.
Nej,
men det är inte din grej.
Nej, alltså jag, juristutbildningen är precis som man tror att den är ju sjukt...
tråkig.
Ja, och alltså sjukt jättetraditionell.
Började
och,
du när du var 19?
Ja.
Du bara, vet du vad, alla här inne, jag kan redan den här utbildningen, för jag har läst lagboken sedan jag var 12.
Ja, när jag kom dit. Ja, jag bara, hej. Ja, jag bara, jag är er professor. Nej. Jag bara, sätter ner. Ja. Alltså, vet, när jag köpte den där lagboken, jag försökte tappert, Kakan, komma igenom den där boken.
Nej,
varje kväll, varje kväll, varje kväll. Det gick ju inte till slut.
Alltså, vilken gullig liten unge.
Nej, men du, jag satt med den där i sängen och bläddrade, och mina föräldrar bara, stackaren. Och försökte. Men... ingen trodde att jag skulle komma in på juristutbildningen. Alltså ingen trodde ju, av alla mina lärare och vuxna runt mig, som det är. Men som det ofta är faktiskt, alltså när jag tror att väldigt många som har haft min uppväxt och växer upp i ett område som jag gjorde, inte riktigt, folk tror typ inte riktigt. Nej. På dem. Alltså dels var ju skolorna ofta sisådär. Det är ganska liksom, ja men bristande förtroende, tror jag, gentemot
den. Det är inte Lundsberg, liksom.
Du är inte, hur ska du, och det kommer inte gå. Och jag blev alltid uppmanad till att ha en plan B. Jag skulle alltid ha en plan B. Så här, men Donna, har det ifall
att... växa upp med det.
Men så kom jag in på juristutbildningen.
Ja, men du måste ha haft bra betyg från när du gick ut gymnasiet.
Jo, men jag visste ju vad jag behövde. Mm. Alltså, jag fixade ju allting själv. Jag planerade exakt hur jag skulle göra, vad jag behövde. Jag satt ju liksom och planerade på kvällarna och sådär. Så kom jag in.
Ja. Har dina föräldrar liksom hjälpt dig att plugga när du var så här liten? Och, alltså att de har stöttat dig mycket hemma?
Ja, pappa har, ska jag säga, hjälpt mig väldigt mycket med matten. Han är väldigt bra på
det,
matte.
Ingenjör.
Och där har han också fått liksom skina och känna sig liksom behövd och viktigt. Men utöver det... Nej, jag har nog varit den som har hjälpt min familj mest, skulle jag säga. Jag har nog...
Det där, tänker
jag, vuxna i familjen,
ja,
mycket.
Att det är verkligen en sån stor skillnad. Du vet, följa med vid läkarbesök och tolka.
Ja, men tolka, fylla i de här alla Försäkringskassans obegripliga formulär och Skatteverkets deklarationer, allt det där. Det finns ju ingen riktig person eller myndighet eller plats att vända sig till fortfarande idag, där man kan få den hjälpen liksom på det sättet. Mm. Så nej, jag skulle nog säga att jag förhoppningsvis har varit en bra hjälp för min släkt.
Mm.
Annars har jag nog klarat mig ganska mycket själv, skulle jag säga.
Ja, det verkar ju så.
Under huden.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
När du pluggade på juristlinjen, visste du då att du skulle syssla med barnrätt?
Ja, men det skulle jag säga. Det var väl... Jo, men det visste jag. Jag visste också framförallt att jag skulle hamna på en advokatbyrå. För det är det man också... Alltså först när jag kom in så tänkte jag så här, pure kakan. Alltså pure var min tanke så här. Jag ska ta hem makten. Jag hade förstått att juridik var makt. Jag hade förstått att vissa hade koll på den och andra inte. De som hade koll på den klarade sig bättre. Mm. Det hade jag ju förstått liksom redan innan. Och så min plan var ju bara åka dit. Åka till Örebro, börja plugga. Sen skulle jag tillbaka till mitt område. Mm. Jag hade inga planer på att lämna min förort liksom, alls. Utan jag skulle ta hem juridiken till oss. Och så skulle vi äntligen också bli någonting och vara någonting.
Men tänk, hade du då liksom en strategi för exakt vad du skulle göra med juridiken till dina kompisar i förorten?
Nej, men jag hade väl tänkt att jag liksom skulle öppna upp någon form av förmedling. Mm. Eller kanske börja jobba. Men jag ville vara nära mina.
Ja.
Alltså nu när jag äntligen hade den här kunskapen vi behövde så skulle jag ju...
Ta ännu mer ansvar.
Ta mer ansvar, ja.
Mm. Det låter som att du skulle bli utbränd.
Ja. På en sekund. Jo, när man tänker efter. Ja, det hade kanske... Ja. Ja. Men också kanske... Eller så hade det kanske gett mig liksom ännu mer styrka och kraft liksom. Ja, man vet men ju aldrig, men...
Det är inte som att du inte ligger... Det är inte som att du ligger på latsidan nu.
Nej, nej, nej. Men det är väl kanske också en sån man blir, att man ofta tänker på... Man vill liksom ge, serva, hjälpa. Mm. Så.
Ja.
Men som det är på juristutbildningen, bortsett från det du sa att den är tråkig, så är det ju också att man blir ju sjukt snabbt indoktrinerad i ett väldigt okritiskt tänk. Man lär sig att juridik, lagen är det rätta.
Ja.
Nu hör ju kanske jurister mig säga det här, men de är ju så vana vid att jag kritiserar det här programmet. Det är liksom den goda juristen hamnar på en advokatbyrå.
Mm.
Helst i Stockholm, helst liksom centralt i city. Det ska vara flashigt och snoffsigt och liksom sådär. Så att även om jag kom in med att tänka att jag ska typ rädda världen och jag ska hem till mitt område, så hamnade jag ju också i det där med att men den goda juristen ska ju faktiskt bli den där. Och då måste jag ju också bli så. Och så blev det. Jag hamnade på en fin byrå på Drottninggatan faktiskt när jag tog examen.
Men hur var det för dig att vara... kan inte tänka mig att det kanske var jättemånga flyktingar som pluggade med dig?
Nej. Nej, det var inte. Men det var sjukt många iranier faktiskt.
Självklart.
Såklart. Såklart. Sjukt många persiska grabbar. Fett driftiga. Som jag bondade med. Men nej. Utan det är ju traditionellt sett är det ju väldigt liksom, ofta barn till advokater och jurister. Det är ju verkligen ett sånt yrke man ofta ärver. Liksom. Ja, så är det. Skulle jag säga, den branschen överlag. Men jag börjar jobba på någon förälders byrå och sådär. Ja.
Man har det tufft.
Man har det jättesvårt.
Herregud, man måste verkligen blotta sig själv. Oj, exakt.
Så att det är väldigt så att det går i arv mycket, skulle
men
jag säga.
Men du började på en byrå.
Mm.
Var det svårt att få... Eller hur funkar det liksom när man tar examen?
Som det är i Stockholm, där jag då började jobba, flyttade hit och började jobba här, så är det ju mycket kontakter.
Mm.
Så jag kände någon som kände någon som behövde en jurist. Och jag bara, hej.
Här är jag.
Här är jag. Och, men sen ska jag säga, jag har ju också gjort lite, jag gjorde ganska mycket underutbildning. Jag började göra ett program som gick på tv. Som handlade om juridik och sådär. Så att jag hade väl börjat bygga upp en någorlunda plattform. Och det bara glidde jag in på, ska jag säga. Det är bara classic räkmackan. Nej, men det bara hände. Och sen så spelade vi in det här programmet.
Ja.
Det var, men,
det är inte för att du är smart eller utstrålning liksom, eller cool eller något sånt.
Nej, det där var verkligen bara slumpen. Men samlade jag på den här byrån. Men förstod såklart då efter kanske ett år att det här vad gör jag?
Men var liksom, hur kom du in dit? Hade du så här fina kläder då?
Nej, men jag fick köpa allt det där. Vet, jag hade en chef som var, han tittade till och med på våra naglar och var så här, nej men den där, det där lackat. Ja, men du vet, den här lite suit som du har sett den, väldigt, väldigt så här stereotyp av bilden av en byrå. Ja, men det var nog den byrån.
Men vad gör man som, vad gör
ny,
man som...
Ny, exakt, livrädd.
Ja, vad gör man? Alltså, vad, alltså man anpassar väl sig 1000%. Och, men vad... Alltså, vad fick du ta tag i för fall? Eller hur funkar det liksom?
Mm. Nej, men jag började... Först och främst man anpassar sig. För man har ju lärt sig att det här är rätt. Alltså, du har ju gått en utbildning i 4,5 år som har berättat för dig att så här, det är rätt att sitta på byrå. Man ska klä upp sig på ett visst sätt. Man ska vara snygg. Man ska, man ska... Alltså, det här liksom... det är väldigt... Det sätter sig.
Mm.
Hur mycket man tänker att man ska rädda världen.
Man måste föna håret.
Man ska föna håret. Förstår du hur jobbigt? Oj, sminket, eyelinen. Alltså det, och det här var jag inte alls intresserad av. Men jag gjorde bara så som jag skulle. För jag hade förstått att det var så det skulle vara. Måste jag få säga. Alltså det bara blev så. Mansdominerat. Ganska oschysst jargong. Sjukt mycket alkohol. Och droger. Långa nätter. Och jag ska inte säga att det var så på just den här byrån, men det var liksom den typen av miljö jag plötsligt hamnade i efter min examen. Och jag tog mig an väldigt mycket brott, eller var nog bara brottmål, mycket ungdomsbrottslighet. Så jag fick ändå komma in på det här barn, unga, den typen av juridik.
Men alltså, var du en person som satt på kontoret och jobbade, du var aldrig med in i rättssalen, utan du gjorde någon slags förarbete?
Nej, utan jag hade ju klienter som jag företrädde i rätten. Mm.
Vad sjukt.
Ja. Och sen så började jag företräda barn. Så att jag blev, som det kallas, särskilt företrädare för barn. Och det var det jag gjorde mest innan jag sen då sa upp mig.
Var det läskigt att säga upp sig?
Det var så befriande. Det var väl där jag också kände så här, ja, nu har jag kommit tillbaka till den jag är. Typ jag har vaknat ur den här bubblan. Det här var jätte... Du vet, att människor då plötsligt skulle ta lån för att ha råd med mig. Förstår du? Varför, det gick ju liksom helt emot min princip. Jag såg att om jag själv växte upp med, de skulle aldrig... Dels visste de inte om att de hade rättigheter. Det skulle de aldrig hitta till Drottninggatan. Det skulle de aldrig ens få igenom ett lån. Förstår du? Så det här blev ju jättefel. Jag började jobba mot en målgrupp för människor som inte riktigt... Det var liksom inte riktigt planen. Utan jag ville jobba för människor som var... Som mig, som levde i en annan typ av utsatthet. Som var långt ifrån rättssamhället. Liksom.
Men kunde du se att du... För du måste ju ha ändå träffat miljarder olika klienter.
Mm.
Och någon måste ju ändå ha sett ut som du. Alltså jag menar, någon måste ju ha haft flyktingbakgrund.
Ja, några gånger. Det var ju liksom migration, när det var migrationsärenden. Men de som kom till mig på Drottninggatan skulle jag ändå säga, även om de var utsatta såklart, på olika sätt, men de hade ändå koll, förstår du? De visste ändå om att så här, jag kan gå till en advokatbyrå.
Precis.
Och någon kommer faktiskt att företräda mig. Jag har den rätten, förstår du? Jag har rättigheter. Det är faktiskt ett privilegium att veta om det och att också ta sig rätten.
Liksom. Men jag tänker, alltså, varför jag frågar är för att jag tänker att det kanske är tryggt att träffa någon som ser ut som du, om man också gör det, än att träffa Anders 45 som har typ någon sån liten liksom bakåtslick och är hello white.
Ja, men i migrationsmål så när det fanns migration så här, på den tiden var det inte lika mycket som det blev sen.
Nej,
efter hösten 2015 så kom det väldigt många och då blev det mycket mer migrationsrätt, men då var det men några stycken skulle jag säga. Däremot var ju det som jag höll liksom väldigt nära hjärtat, det var ju liksom alla barn som jag
Och fy fan, alltså jag kan inte ens tänka mig hur man liksom pallar det.
Nej, men det där var jag väl, kände jag mig väl mest trygg och hemma. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt, väldigt speciella klienter såklart. Mina var kanske snittare 6-7 år, så de var ju väldigt små. Men och det är inte alla som kan ta de fallen. Men där har jag väl flykten kanske också att tacka. Den flykten här där mycket mer än vad man tror.
Men också flykten ger ju också insikter. Och,
ger perspektiv, ger en förståelse, ger ett lugn.
Att inte vara rädd
vana.
För...
Ja.
Men vad är det? Alltså jag tänker ju bara att det är så här sexbrottsmål.
Det var mycket misshandel, mycket sexbrott. Men det var också grova brott. Det var liksom... Alltså det var liksom tortyrliknande misshandelsformer, man kanske kan kalla det för. Hur så skulle man företräda de här barnen.
Pallar du det? Hur fan pallar du alltså läsa ett sånt mål?
Ja, nu många år senare så är det ju svårt att tänka på det faktiskt.
Men fick du liksom, gick du i så här parallell terapi?
Nej, men jag har gjort det nu i efterhand för allt. Men nej, men då var det det var, någon behövde göra det.
Nej, men jag fattar precis. Eller jag fattar ju inte alls, men jag fattar ändå det resonemanget. Någon var tvungen att göra det här.
Men också i den vevan så blev jag ju väldigt, väldigt bra på att koppla bort känslor. Jag blev liksom sjukt skarp på att liksom formulera mig korrekt och liksom inte alls ha med... Ja, men bara var väldigt, väldigt tydlig. Liksom. Var väldigt juristig, skulle
jag
säga.
Men man vet ju också vad som händer när man kopplar bort känslor. Då får man ju så jävla mycket ångest.
Man vet ju det. Så att det var lika bra att bara köra på. Men sen, efter något år, så kom jag väl på mig själv att säga, vad gör jag här? Var är orten?
Men alltså, vad, efter att du hade sökt upp dig på det där kontoret, vad gjorde du då?
Då började jag åka till Husby och ge gratis juridisk rådgivning.
Men hur fan kunde du överleva på det?
Nej, men jag började där.
Ja.
Alltså jag tänkte så här, det här är typ, det är det här jag vill göra. Jag vill bara förmedla min kunskap. Jag är så äcklad, rent ut sagt, av att liksom bli rik på andras okunskap. Alltså jag kunde inte leva med mig själv. Det kom till en punkt där jag inte klarade av det längre. Alltså jag hade liksom svalt det här för länge och sa upp mig utan att ha någon plan egentligen, och ringde till Husby bibliotek.
Hade du sparat pengar då?
Lite.
Okej, bra, för jag blev stressad.
Nej, men inte så pass mycket att jag hade en säker framtid. För att jag var ekonomiskt oberoende. Men jag var så här, jag måste hitta tillbaks och göra det här på mitt sätt. Och började ge gratis juridisk rådgivning i Stockholmsförorten Husby. Och jag gör det 6 år senare fortfarande.
På biblioteket?
Varannan måndag.
Och hur liksom nådde du ut till de som bor där?
Nu är det mycket mer vanligt att jurister åker ut och ger sin, finally, ger av sin tid lite mer. Kostnadsfritt liksom. Men då var det jättekonstigt, alltså 2012-13, då var det liksom lite ovanligt och sådär. Men det var inte svårare än att jag bara ringde dit och var så här: hej, jag heter Donna, jag är jurist, jag precis sagt upp mig från jobbet, det är terapisnackade med bibliotekarie Mario som fortfarande är kvar där, och bara så här, kan inte jag få komma till er och bara, du vet, dropp in. Och det bara blev så. Det skapades köer direkt, och 6 år senare är det fortfarande människor som kommer dit, och jag driver det fortfarande själv.
Men det är det andra jurister också?
Nej, det är bara jag.
Hey, listen up. Om ni är jurist så kan ni höra av er till Donna, så kanske ni kan hjälpa till och
jättegärna
och jobba lite. Nu skulle belägga dem för att de inte gör det. Det är bara rätt ut med er. Bara slida in i hennes DM.
Men
vad skulle du säga är den vanligaste hjälpen som de vill ha?
Det vanligaste är att de bara vill prata. Det kanske inte var det svar du ville höra. Men alltså det, jag skulle säga att 45% är, du vet, så här juridik. Tydlig juridik. Tvistemål, någonting, ett arv eller någonting. Annars så kommer man ofta in, du vet, med en juridisk fråga. För att man vet att jag är jurist.
Tack,
du visste den. Men egentligen så vill man bara prata om barnuppfostran. Polis, våld, orättvisor, chefen som är elak, utan att det är juridik inblandat i det här, utan bara vidriga bemötanden, och då pratar vi om det.
Och det är fan lika viktigt som juridik. Men kan du få panik för att det tar tid ifrån?
Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Utan jag har ju liksom, en och en halv timme varannan vecka, så det här är tid jag bara vill dela med mig av med någon annan. Alltså, förstår du? Det är liksom, jag är inte alls avsatt för att det måste vara juridik. Inte. Och det blev tydligt för mig redan första gången jag åkte dit att det här kommer inte bli så som jag hade tänkt att det skulle vara från första början. Och så har det fått vara. Jag kommer dit precis som jag är. Man kommer dit rakt upp och ner precis som man är också. Och så har vi drop in. Och det är liksom typ alltid kö.
Och så underbart att du kan arabiska.
Och så bra. Det är så bra. Det är mycket arabiska, mycket, och mycket, ibland är det så här, man blandar lite olika språk
typ. Men du kan
och kroppsspråk. Och lite persiska och så lite handrörelse så kramar man sig. Men det är fantastiskt, och men där förstod jag väl också att så här, jag är inte den där traditionella juristen som sitter på byrå, utan jag måste göra det här på mitt sätt.
Men de andra dagarna i veckan, vad gör du då?
Nej, men sen måste man ju försörja sig.
Hell
såklart.
Yeah.
Yeah. Så tyvärr. Annars hade jag faktiskt bara gjort sånt här. För det är så sjukt jävla fantastiskt att bara träffa människor utan, du vet, motkrav.
Samma erfarenhet som du.
Bara mötas och prata. Men annars så vid sidan av det så har jag ju haft olika jobb. Men sen 2 år tillbaks så är jag egen på heltid. Det är så fantastiskt. Och modererar, föreläser och skriver bok uppenbarligen. Som jag nu har släppt också.
Fatta lagen.
Ja.
Wow. Men hur ska folk som behöver fatta lagen...
Fatta lagen?
Nej, men ja, precis. Hur ska de fatta den?
Alltså först och främst så ska man ju fatta att juridik inte bara handlar om så här, företagstransaktioner och avtal och svåra ord.
Nej.
Utan juridik är ju liksom livet. Du köper en bussbiljett, när du reggat konto på Instagram, när handlar mat på matbutik, alltså allt, när du gifter dig, skiljer dig, börjar plugga, löneförhandlar, alltså vardagssituationer som vi typ hamnar i varje dag är juridik. Och då behöver vi ha lite mer koll. Man behöver inte vara expert, utan man ska ha lite känsla för så här, vart går gränsen, vad var okej i det där samtalet, vad var egentligen inte okej. Om jag liksom känner så här, vad innebär det? Kan jag göra någonting med det? Så att det är väl det jag först och främst tycker att man ska liksom ta till sig. Att juridik är inte bara en lagbok, utan det är...
Nej, och det behöver inte vara så långt borta.
Nej, inte alls. Utan det är runt oss, med oss, precis hela tiden. Och det är till för att stärka oss.
Mm.
Det är till för att vi ska kunna ta ännu mer plats. För att vi ska ha koll.
Mm.
Så att det är inte så komplicerat som man egentligen tror att det är.
Men visste du liksom, det är den här boken jag måste skriva.
Mm.
Och hur är den uppdelad? Alltså i vilka slags kapitel?
Alltså jag la sjukt mycket tid på dispositionen, som det heter. För den är uppdelad, eller jag har liksom valt områden och ämnen som jag vet att alla kan relatera till. Jag har inte med så här gåvobrev och äktenskapsskillnad. Nej, förstår du. Men jag har med förtal. Polisens befogenheter var mitt viktigaste kapitel att skriva.
Varför det?
För att där behöver vi folket ha mycket mer koll.
Mm.
Veta faktiskt vart gränsen går för polis, väktare, ordningsvakters liksom befogenheter.
Mm.
Jag menar, jag växte upp med rasprofileringen. Det är inte, det är ingen bullshit. Mm. Jag har tryckts upp mot väggen. Det är inte liksom någonting vi bara hittar på. Nej. Förstår du?
Varför tror du att liksom... så här, gemene Sven tror att ni hittar på. Alltså, jag tänker att liksom att alltså folk har sånt otroligt förtroende för polisen så länge man är vit, så länge man liksom kanske inte har kommer från en utsatt grupp, eller så länge man tillhör en viss klasstillhörighet, att man liksom är, man kanske har en, ja, men lite naiv bild av polisen.
Ja, men alltså, alltså jag hade polis i klassrummet när jag växte upp. Och det är jag och många med mig. Och när man säger det så är det så här, nej men vad konstigt. Men var det, hade något hänt? Men de var där typ, för att bevaka, övervaka, sig till att alla liksom rättade sig typ, på något sätt. Även om vi var typ 10 bast. Liksom. Mm. Men jag tror väl att mycket handlar också om att man är väldigt privilegierad och kommit långt ifrån liksom, marginaliserade människor.
Mm.
Alltså, att man inte är medveten om sina privilegier heller. Att man liksom inte förstår vilken enorm makt man har som majoritet. Så. Mm.
Vad står det i det där kapitlet då?
Jag har varit så tydlig jag bara kan med exakt vad polis får, inte får göra, varför de finns, vad deras liksom roll är. Samma sak med väktare, ordningsvakter, vart gränsen, och också, men också vad vi ska tänka på såhär, medborgare, vart gränsen går, hur långt vi kan dra saker och ting. Liksom. Allt från att visa upp ID-kort eller inte till om man blir häktad, om man blir tagen, vad som gäller då.
Men jag tänker bara,
alltså verkligen allt man kan tänka på.
Om en polis kommer, då tänker jag att man måste göra typ alltså vad de än säger.
Mm.
Tänk då att ha myndighetsskräck.
Mm.
Och liksom att ha dåliga erfarenheter av polisen.
Mm.
Alltså jag tänker att man måste följa med dem om de säger det.
Mm.
Visa i det.
Mm.
Alltså...
Mm.
Jag har fan ingen koll heller.
Nej, men det jag också försöker vara tydlig med i boken, det är också skillnaden mellan de här olika. För polisen har betydligt mer befogenheter. De har också en lag, polislagen, vilken skyddar polisen och liksom tydliggör det här får polisen göra, till skillnad från kanske väktare och ordningsvakter där befogenheten är mycket mer begränsade.
Men sen har vi fortfarande det problemet att till exempel två väktare kan släpa ut en höggravid svart kvinna och liksom begå våld på henne utan att de får något straff. Det sänder ju ut signaler till dels alla som rasifieras, men också människor som har den sortens jobb.
Nej, men polisväktare och ordningsvakter, de använder vad kallas det för, det finns ett ord för det, men att man liksom utnyttjar sin makt, absolut, så att machosnubbar tror sig vara någonting i sina liksom outfits och liksom utnyttjar det sena kvällar och mot kvinnor, absolut, och det ser vi runt oss, och jag har växt upp med det, så det är den som inte tror på det är ganska verklighets liksom frånvarande, helt enkelt.
Men jag tänker också att det är många liksom svennar som sitter hemma på sin kammare som dels inte känner en enda person som rasifieras, men ändå har väldigt mycket kunskap, hjärnkunskap, åsikter, som sitter och, ja, men de har nog ändå gjort någonting för att förtjäna det här.
Absolut, men därför var det ju det här kapitlet också verkligen det, för mig ska jag säga också att det var ju det, jag tyckte det var det lättaste att skriva, men där fick min redaktör komma in ganska mycket och liksom på någorlunda
hon bara, Donna, take a chill pill.
Det var den här boken någorlunda, skulle jag säga, balansera, inte censurera, men balansera det, men det har jag med, liksom migration, sexualbrott och så vidare, så är samtyckeslagen och sådär, så att jag har försökt täcka ett spektra med områden som alla kan på något sätt känna igen sig i. Och ganska enkelt språk, mycket slang. Det var någon som messade mig idag, en förälder som bara, det var som att läsa en hiphop-text. Oh my god, bästa komplimangen. Jag älskar hiphop. Så förstå, språket är ju väldigt, väldigt, väldigt snabbt, rappt och enkelt.
Du bara, shoo cat.
Jag bara, hey cat. Jag blev så glad. Bästa komplimangen hittills.
Men vad var det för förälder? Var det liksom en enskede eller en i...
Det var en enskede.
Ja.
Det var en enskede.
Det tycker jag som att lyssna på rap.
Ja.
Ja. Ja, exakt. Alltså var det en kritik?
Nej, utan hon tyckte det var lite coolt, tror jag.
Ja.
Men hon tyckte det här var lite,
men det
häftigt.
Är det som är så otroligt.
Och bondade med barnen. Liksom.
Ja, men jag tycker att det är så här otroligt att, att man inte normaliserar enskedeföräldrarna, utan normaliserar kanske Husby-ungdomarna, så att de känner sig hemma. Men hur får liksom människor som behöver läsa den här boken, hur får de tag på den?
Ja, det vet inte jag heller. Alltså det är det jag har lagt, liksom, pratat jättemycket med mitt förlag om, och som har varit prio för mig. Alltså jag skriver den här boken för att jag vill att kids som inte har koll på sina rättigheter och skyldigheter ska ha det. Och kanske faktiskt framförallt, skulle jag säga, ungdomar som där inte ligger, faller sig naturligt att gå till biblioteket. Man kanske inte har föräldrar som har råd att köpa en bok på Akademibokhandeln, en annan handel. Liksom. Men jag har försökt så gott jag kan liksom ha mycket att göra med fritidsgårdarna, Folkets hus runt om.
Men och att du gör föreläsningar av boken?
Jag föreläser jättemycket med boken, om boken. Så vi har tagit fram ett så här föreläsningspaket. Så då kan liksom skolor boka mig, så kommer jag ut
är
med boken.
Är det via förlaget?
Nej, man kan. Det gör man direkt till mig. Liksom. Hör av sig direkt
Donna
till
AB.
Mig. Så.
Ja,
faktiskt,
bra.
Det heter Förlag... Donna Hayer AB.
Perfekt. Förlaget kan inte få knycka de stålarna
från
dig.
Nej, utan man kan höra av sig till mig direkt. Och det har jag jättemycket, har gjort länge. Men också framförallt maxat våren med att åka ut och prata på skolor. Och vissa skolor, jag hörde från en skola från Norrbotten idag, som vill att jag ska komma och prata
från Peta!
Nästan. Ume. Som vill att jag ska komma och prata hatbrott. Ja, men då kan man göra det. Andra skolor vill att man bara pratar typ rättigheter och skyldigheter. Ja. Då kan man göra det.
Så det var ju liksom inte lätt att få tag på dig. Jag tror att idag är det 3 december och jag tror att vi bokade den här dagen, alltså kanske i oktober, september.
Ja, om inte innan. Ja.
Gud, att du liksom är mer busy än jag.
Ja, men hur coolt.
Yeah, I'm so busy, right? Tjänar du pengar?
Jag försöker tjäna pengar. Men den här branschen, ja, men det är svårt. Alltså det är, framförallt som kvinna har jag väl förstått nu när jag gör det här på heltid, sen några tillbaks. Att, jag vet inte om vi är fett dåliga på att fakturera. Eller om snubbar är typ bättre på att
Nej, fakturera. Alltså snubbar är sjuka i huvudet. Alltså tänk snubbars självbild.
Nej, men
det är,
typ, alltså,
det är ju snudd på psykopat på ganska många. Yes, quote me on that. Nej, men jag tror att de är liksom... de är inte rädda för att ta betalt. Och liksom mottagarna bara... Ja, säger du 100 000? Det är klart du ska få 100 000. Klipp till om Linnea Claesson råkat ha 120 000. Då blir folk sura.
Det är ju snackis. Ja, då blir det ju värsta grejen.
Nej, men det, jag... Men, Jag tror att det är, alltså, det är en kombination av att snubbar är otroligt, alltså deras självförtroende är otroligt, och vi tjejer bara, vet du vad, jag är ändå glad om jag får.
Men jag tänker så här, om en snubbe, som de ofta gör, bara slänger med 150 000, bara 120, är inte de lite nöjda för att de inte får jobbet? Förstår du?
Nej, men så här, jag fick ju ett tips en gång från Henrik Schyffert. Han sa så här: requesta dubbelt så mycket pengar för dina jobb. Du kommer få typ hälften av jobben, men du kommer tjäna lika mycket som du från början, men jobba hälften så mycket. Jag bara, ja, alltså det funkar kanske på när man är typ så en vit 60-årig gubbe som ändå har varit med i branschen länge, men funkar kanske inte riktigt lika bra för mig. Men jag har ändå så att jag kan tjäna mer pengar nu än vad, såklart vad jag gjorde innan, och jag kan välja bort några jobb för att jag inte så här. Det viktigaste är ju inte att vara rik.
Mm.
Som att det var alternativet.
Men jag är faktiskt också bra på att välja bort jobb. Inte för att jag är överbokad, förstår du? Utan för att jag känner att så här, har jag nu kastat mig ut här och blivit helt egen och bara sagt upp mig från alla jobb, så ska jag göra det på mitt sätt. Annars kan jag lika sitta och ha en chef över mig, förstår du? Då vill jag göra det på mitt sätt. Och så gott jag kan klara mig på de pengar jag har. Liksom. Så jag tackar ganska flitigt nej också.
Men jag tror liksom att du... Nej, men det här, jag känner mig inte orolig för din ekonomi.
Nej.
Utan att ha direkt insyn i det. Men jag tänker att du är ett sånt superbra framgångskoncept. Mm. Alltså du är... Det kan inte gå fel, Donna, med dig.
Men det är ändå...
Det är om du skulle bränna ut dig.
Struggle med att bli bo... Alltså,
Men är det några politiska partier som har bokat dig?
Jag har modererat de flesta, skulle jag säga. För jag jobbar mycket som moderator och jag har ju liksom... Jag tror jag har modererat nästan de flesta.
Inte SD?
Nej. Jag har faktiskt... De har inte bokat mig, tror du på det själv?
Nej, snälla.
Nej. Men jag har faktiskt modererat några paneler där arrangörerna har bjudit med alla partier. Ja, det har jag gjort.
Ja, men det ingen skugga ska falla på dig.
Nej. Och det är bara det, alltså, det är, man behöver alla dimensioner, så att säga. Så att det har inte alls varit konstigt att göra det, att ha med alla partier om arrangören vill de moderera dem. Det har varit mycket så här, ungdomsförbunden, förstår du, för skolor och sådär. Men jag har ju väldigt bra koll på alla partier och sådär, så att jag vet ju exakt vilka ideologier de har. Då kan man också ställa rätt frågor. Jag tror att det är det som är det viktiga om man ska moderera ett parti som SD.
Mm. Men vad, hur går det med dina barnrättsfrågor då? Kan du fokusera på dem nu?
Alltså, jag har faktiskt väldigt glad att de majoriteten av de uppdrag jag ändå gör, majoriteten av de samtal och föreläsningar jag har, handlar ofta på ett eller annat sätt om mänskliga rättigheter, hållbarhet, men också ungdomar. Alltså mycket så här, framtid, ungdomar. Mm. Inte barnrätt på det sättet som det var tidigare på byrå kanske. Men...
Har du jobbat på barnrättsbyrån?
Nej, men jag älskar dem.
Jag med. Men alltså, vi behöver inte viska. Jag älskar dem.
Jag dör för dem.
Ja.
Barnrättsbyrån, det är mina kompisar också, så ja, men, jag är så stolt.
De ska komma hit.
Ja, men alltså... Mm. Och ni skulle ha så kul också, det skulle bli sånt jäkla avsnitt. De är fantastiska, man kan ju typ knäcka på. Alltså det är typ på det sättet att man kan bara gå dit och bara tja, jag behöver
prata med er. Vem jobbar där nu? Elin?
Ida? Babak?
Ja, Babak, min fucking broder!
Är det så?
Ja,
det är min bror också, alltså såklart. Värsta snillet. Mm. Oh my god, shout out Vida för dig. Men de är ett gäng. Ja. Skittappra.
Jag ska fråga dem idag om de vill komma hit.
Kan du inte göra det?
Jag måste göra det.
Och ha gärna med några stycken därifrån så att det blir lite härligt och
gott
trevligt.
Gott tjat här inne.
Så att jag trivs på det. Jag har nog äntligen, jag känner nog äntligen nu att så här, jag känner mig privilegierad. Jag är mycket medveten om det. Och jag känner att jag gör skillnad så som jag vill göra skillnad. Mm. Förstår du? Utifrån den medvetenheten. Alltså jag vet vart jag är och vem jag är nu på ett helt annat sätt än tidigare. Och kan då också bistå andra men också mig själv.
Mm. Mitt hjärta sprängs för dig, Donna. Alltså du är så tung. Jag får ryckningar i mitt öga.
Nej, men jag tror att det är det som är nyckeln. Om man vill göra skillnad för andra och för sig själv. Om man vill bistå i den här världen, så måste man ju först och främst, hur klyschigt den är, också lite veta vart man själv står.
Ja.
Vem är jag i allt detta?
Mm.
Vart har jag åstadkommit eller inte för att liksom kunna möta andra människor?
Känner du att din, alltså där du är idag och din utbildning som du har i ryggen, att du kan närma dig dina föräldrar på ett annat sätt? Alltså kan ni ha typ andra diskussioner och... Nu verkar ni ju prata en del ändå.
Mm.
Ja, men kan du hjälpa dem med så här, deras rättigheter?
Såklart. Jo, men det gör jag såklart. Mm. Jag är ju fortfarande liksom släktens tolk. Mm. Där är jag ju fortfarande på det. Alltså så.
Är din bror slapp eller?
Nej, nej, han är inte slapp. Men han är inte heller riktigt... Han föddes i Piteå. Han växte inte upp med på samma sätt med historierna om flykten. Utan jag hade ju tagit över dem. Förstår du lite grann?
Men är det inte också för att du är tjej?
Men förmodligen faktiskt. Förmodligen för att jag är faktiskt. Och har den här... sårbarheten, öppenheten, lusten, viljan på ett annat sätt.
Mm.
Att vilja göra skillnad då den här mjukheten ändå som man, som i varje fall jag har jämfört med min bror. Men om jag har kommit med föräldrar närmare, jag tycker att vi har en bättre vuxen relation nu, jag och min familj och min släkt överhuvudtaget.
Mm. Att har de, många släktingar här?
Vi är en ganska stor släkt. Att de också har förståelse för att jag är vuxen och behöver ta hand om mitt och ta hand om mitt hem och
inte
mig själv.
Inte bara ta hand om...
Det finns en sån, och den dialogen är mer och mer öppen och rak.
Du måste vara så stolt över dig.
Jag hoppas det. Då och då...
Gud, Donna, du är så cool.
Men sen finns det, men du vet, också när man är så, när man blir så här som jag beskriver nu, att man börjar bli liksom lugn och calm och trygg och känner sig privilegierad och väldigt lycklig och känner att man har åstadkommit, man har tagit sig, menar, man har gått den här, gjort den här resan själv mycket, så kommer ju andra saker upp, du vet, då får man utrymme för ensamheten,
det kommer i kappan,
tystnaden, vem känner mig som jag... Allt det här som jag nu, senaste typ året, har jag börjat våga prata om det.
Mm.
Som är typ lite okreddigt egentligen i min bransch att berätta om just den här ensamheten som det egentligen handlar om.
Ja, det är så fult att prata om. Eller inte fult, men det är liksom...
Men det är okreddigt.
Man bara, varför är du ensam? Nej, men alltså, det är liksom... man ska bara prata om...
Den tar ju plats på ett annat
klausuler.
Sätt. Klausuler. Exakt.
Skulle du vilja vara mindre ensam?
Ja.
Men tänker du liksom att det är ett pris du betalar för...
Men jag har nog landat i att det är ett pris. Jag är faktiskt hellre ensam och känner mig ensam än är med människor som inte känner mig riktigt.
Mm.
För den jag är faktiskt, eller så som jag är.
Ja, och ändå känner dig ensam.
Ja.
Men jag tänker att det är liksom... vad är du, 31? Nej, men snälla gumman, alltså jag menar, det behöver inte vara så här alltid. Kanske är så nu sen, alltså.
Ja, absolut, men jag undrar inte om det är så för många utav oss liksom, som...
Jo, jag tror många pratar, alltså, det känns som att många pratar om en ensamhet, alltså typ någonting som inte går och så här, en ensamhet som inte går att fylla, oavsett om man har en partner eller familj eller jobb eller missbruk, whatever.
Verkligen, det är liksom ett sökande, så här suktande, i vart fall för mig, efter någonting annat, någonting mer, någonting kanske rent, genuint. Men jag har väl landat i att det är absolut ett pris jag har fått, får betala för, för att jag gör det jag gör kanske.
Ja, men det är också så skönt att hela tiden så här kunna, alltså det känner jag också. Men att vara offentlig person, att jag kan också ha, alltså innan kände jag mig ensam, men att det är liksom att man, alltså jag tycker att det blir bättre ju äldre jag blir.
Mm. Hur gammal är du?
38. Look like 36, men jag skojar. Men här grå.
Alla går det 2 år bara.
Precis, jag bara, nej, men jag ser som 36. Nej, men jag tycker ändå att det blir bättre ju äldre jag blir. Alltså det är så underbart. Men hallå Donna, nu måste ju vi lägga på. Tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Alltså, du är en sån otrolig person.
Vet att jag inte visste om när vi började spela in.
Ja, nej, bra. Det
så
har jag gjort i en timme.
Bra.
Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Donna Hariri.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.